Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
Och jag heter Amelia Ingman.
Idag har vi två ganska långa fall, så vi kommer att köra igång ganska direkt. Men Amelia, först, vad heter vi på Instagram?
Nära ögat podd. Så ni får jättegärna gå in och följa oss där, så kan ni få se lite behind the scenes och bilder från fallen vi tar upp. Och sen får ni jättegärna prenumerera på podden och ge oss det betyg ni tycker att vi förtjänar.
5 stjärnor.
Ja, men exakt, vi har båda två långa fall så att, vi får helt enkelt köra igång.
Vill du börja?
Ja, jag kan börja. Jag ska prata om Ricky McGee från Australien. Och mina källor är främst Rickys egna bok som heter Left for Dead och Wikipedia.
Mm-hmm.
Känner du igen hans namn?
Nej, jag tror inte jag känner igen titeln på boken heller.
Det var faktiskt på halva titeln, för jag vill inte säga hela för då tycker jag att det är spoiler lite. Men jag kan säga hela i slutet istället.
Ja, men gör det.
Det är år 2006 och Ricky är 35 år gammal och han bor i Brisbane som ligger på östkusten. Han jobbar med säkerhet, jag tror han jobbar som säkerhetsvakt eller något liknande. Och han har ett stormigt förhållande med en tjej som heter Sarah. Och efter att de gör slut så flyttar Sarah till Port Hedland som ligger i västra Australien. Och Ricky börjar känna sig ganska trött på sitt jobb och han festar mycket och känner att han är redo för en förändring i livet. Några veckor senare från ingenstans så kontaktar hans exflickvän Sarah honom. Och hon berättar att hon har fått ordning på sitt liv och att hon har fått ett bra jobb i Port Hedland. Och hon berättar att det finns massa jobb där så att hon vill att han ska komma dit och ge deras förhållande ett tillförsök. Och Ricky tvekar inte utan han bestämmer sig för att ta sin bil och köra genom landet och ge det en till chans. Och han hade letat efter en anledning att lämna Brisbane så detta passade perfekt. Han packade ihop sina grejer och började köra mot andra sidan landet. Han hade en sträcka på cirka 500 mil framför sig. Och han körde genom olika områden men miljön var sig ganska lik genom hela resan och det var mestadels ödemark. Han kommer fram till Port Hedland och den första veckan tillsammans med Sarah går väldigt bra. Ricky söker jobb inom kommunikation och hittar en tjänst som HR-chef. Hans första intervju gick jättebra och han skulle få träffa chefen en vecka senare som ett sista steg i anställningsprocessen. Så i väntan på den sista intervjun så passar Ricky på att ta semester och kör ner till Adelaide. Efter några dagar så får Ricky ett samtal från den här nya chefen som erbjuder honom jobbet via telefon om han kan vara på plats redan samma vecka. Så Ricky kör tillbaka mot Port Hedland men han bestämmer sig för att köra via Halls Creek och hälsa på en kompis på vägen. Och han väljer då att köra en genväg istället för att ta motorvägen för han tänker att det kommer gå snabbare. Han kör genom Kalkaringi, ett område där urbefolkningen bor, och han stannar till för att tanka. Det är strax efter lunch när han kör från bensinmackan. Efter ett litet tag kör han förbi tre män som sitter längs med vägen. De vinkar åt honom att stanna och Ricky har flera gånger tidigare stannat för att hjälpa främlingar utan att det har varit några problem. Och vid den här tiden på året, det är januari då, så är det inte så mycket trafik längs med den här sträckan så han bestämmer sig för att stanna och erbjuda hjälp. Men han var ändå försiktig. Han stannade en bit bort från deras bil och signalerade åt en av männen att komma till honom så att han kunde berätta vad problemet var. Han låste alla bildörrar och alla rutor var uppvevade förutom den till passagerarsätet där fram. Om alla tre skulle gå fram eller om de skulle försöka göra något så tänker Rick att han kommer hinna sticka därifrån. Men en av männen kommer fram till honom och han är strax under 30 år och ser ofarlig ut. Och han berättar att de har fått bensinstopp och han behöver skjuts till Halls Creek. I efterhand så har Ricky tänkt att han borde ha reagerat på vissa varningstecken. Till exempel att han frågade inte om han hade en extra bensindunk att låna ut. Eller att han bad inte om skjuts tillbaka till Kalkaringi som var mycket närmare, fast i motsatt riktning då, där han hade tankat tidigare. Men han sa till den här killen att han fick åka med. Och Ricky satte sig i bilen och såg i backspegeln hur han sprang tillbaka till de två andra och berättade att han hade fått skjuts. Och den ena var en man i 30-årsåldern och den andra var runt 20. Och sen sprang den här killen, första killen, tillbaka till bilen och hoppade in. De pratade knappt med varandra eftersom han inte pratade så bra engelska. Men det störde inte Ricky, han hade ingenting emot att undvika kallprat. I baksätet så hade han en kylväska så han gestikulerade till den här killen att ta en dricka, vilket han gjorde. Och Ricky hade redan en öppnad burk, men när den var slut så gav den här killen honom en ny dryck som han öppnade och innan han gav den till Ricky då. Och det här var den enda gången som Ricky inte hade haft koll på sin egen dryck. Han hade hela tiden haft burken mellan benen när han körde och det här var den första som han inte öppnade själv. När de hade cirka 2 timmar kvar att köra så började Ricky få svårt att hålla ögonen öppna. Han försökte intala sig själv att det var för att han hade kört så länge. Men han kände sig helt otroligt trött. Men killen som satt jämte honom verkade helt lugn och inte alls brydd över att Ricky svajade fram med bilen. Och efter det så minns han inte så mycket mer. Och när Ricky öppnar ögonen så sitter han i passagerarsätet. Och bilen står stilla och när han tittar ut så ser han att de har parkerat längs med vägen. Och han tittar mot solen och ser att de står i motsatt riktning från vad han körde tidigare. Och solen var även på väg ner. Han hörde en man och en kvinna prata. Men han kände sig så groggy så han kunde inte riktigt ta in vad det var de sa. Men han gick ut ur bilen och hörde att rösterna kom från bakom en buske. Och han, i den här förvirringen så tror han att det är Sarah han hör, alltså hans flickvän. Så han börjar ropa hennes namn och går mot den här busken. Men då tystnar rösterna. Och han fattar ju då att det inte är rimligt att Sarah skulle vara här. Och han förstår liksom inte vad det är som händer utan han bestämmer sig för att gå tillbaka till bilen. Och då ser han att nycklarna sitter i så att han sätter sig i förarsätet för att köra därifrån. Men då ser han hur någon närmar sig bilen och hoppar upp på sidan. Och han kan inte se vem det är för den här personen har en bandana eller någonting som täcker ansiktet. Men Ricky kliver ut och börjar skrika på honom och fråga vad det är som händer. Mannen hoppar ner men svarar inte utan bara står där. Så Ricky kliver in igen för han vill bara köra hem. Men då hoppar den här personen upp på sidan av bilen igen och tar tag i det här räcket som är på taket. Så Ricky tänker att han får skaka av sig honom när han kör. Men det spelar liksom ingen roll hur mycket han gasar, den här mannen håller sig fast. Så Ricky försöker liksom svänga och bromsa in men ingenting hjälper. Och sen så börjar den här mannen krossa rutan till passagerarsätet där bak och tvinga sig till sist in i bilen.
Det låter som en actionfilm.
Ja, det låter väldigt overkligt. Ja. Innan Ricky hann reagera så börjar den här personen boxa och slå honom. Och Ricky kämpar med att försvara sig själv och samtidigt behålla kontrollen över bilen. Och nu kör de i cirka 100 km i timmen. Och längs med vägen så är det massa träd. Och Ricky var liksom rädd för att tappa kontrollen och köra in i något av träden. Men lite längre fram så kan han se att det är en öppning. Och han lyckas då veja av med bilen in i den här öppningen. Vindrutan krossas innan bilen då stannar genom att den kör fast i jorden. Ricky hoppade ut ur bilen och det gjorde även den här andra personen som attackerat honom. Men sprang bara iväg rakt ut i mörkret.
Men varför? Det här är så spännande, jag fattar ingenting.
Men Ricky står då kvar ensam utan någon som helst aning om vad han är eller vad det är som har hänt. Och han börjar leta efter hans ficklampor som ska finnas där bak i bilen, men han kan inte hitta dem. Och det var en så sjuk situation, han kände sig fortfarande väldigt groggig, men var ändå så pass klar i huvudet att han visste att det bästa för honom var att stanna vid bilen. Så han kollapsar jämte den och känner sig helt utmattad och sen så tror han att han svimmar. Under natten så svävar han in och ut ur medvetandet. Han såg flera olika människor komma och gå och de letade igenom hans bil och hans saker. Och han kände igen några av dem. Tre av dem var de här männen som han skulle hjälpa som hade fått bensinstopp. Han minns att han skrek och frågade vad de ville. Om de ville ha pengar eller hans saker så var det bara att ta det. Men han fick inget svar. Och någon gång under natten så bad han om vatten. En ung kille kom och gav honom en flaska vatten, men han sa att han inte fick säga det till någon av de andra. Men Ricky tog en stor klunk och det är det sista han minns innan det är sen imorgon igen. Han vaknade upp och kan inte se sin bil. De måste ha flyttat på honom, tänker han. Han såg några människor en bit bort som satt vid ett par bilar och de höll på att göra frukost. Han gick fram till dem men de ignorerade honom. Och han sa att om ni inte har tänkt döda mig så kan ni väl åtminstone peka mig i rätt riktning så att jag kan ta mig härifrån. Ni behöver inte köra mig, bara peka. Men han fick fortfarande inget svar. Och Ricky var väldigt törstig och bad igen om att få vatten. Och han fick tag i en ung kille som han hotade att slå om de inte gav honom vatten. Så den killen sprang iväg och hämtade en flaska. Ricky tog en klunk och slocknade igen. När Ricky vaknar upp så ligger han under något, typ som en presenning. Och han ligger i en grop i marken som han beskriver som en grund grav. Han hade inga skor på sig, bara shorts och t-shirt. Och han hade något över ansiktet och kroppen och det var sand. Precis som att någon hade börjat täcka honom men inte avslutat jobbet. Och han hade ingen aning om var han var. Men han kände att det var någonting som tryckte mot honom eller som stötte till mot presenningen. Och han kunde höra hur det sniffade. Så han kravlar sig upp, lyckas dra undan presenningen och sätter sig upp. Solen skiner och det är jättevarmt, runt 40 grader. Och han ser att det är en flock med dingos som står runt honom. Och det är då vildhundar. Och han säger att det ser ut som att de var redo att attackera. Men han tar sig upp på hålet och viftar då samtidigt mot de här vildhundarna och försöker mota bort dem. Men de morrar och han börjar plocka upp stenar då för att kasta mot dem och försvara sig. Så till sist så springer de därifrån. Och Ricky är 1,90 lång och väger 106 kilo. Så han sa efter att han var liksom beredd på att slå bort de här hundarna om de skulle attackera. Efter att flocken med dingos försvunnit så ser han sig omkring och inser att han är mitt ute ingenstans. Det finns bara ödemark, sten, några få gräsplättar och utspridda träd. Och han har ingen aning om hur han har hamnat där. Han börjar kolla efter sin bil. Han minns att han hade suttit i sin bil innan han hamnade här. Men nu kan han inte hitta den. Så han bestämmer sig för att börja gå. Men det här är ingen planmark utan den består av så här vassa stenar. Så det är väldigt svårt att ta sig fram barfota. Efter bara några steg så känner han hur de här stenarna skär in i fotsulorna. Och han har även problem med ena benet sedan tidigare. Han hade varit med om en ganska allvarlig jobbolycka som hade krävt flera operationer. Så det var första gången på 2 år som han gick utan en skena. Så då hans tyngd, hans skadade ben och barfota gjorde det väldigt svårt och smärtsamt för honom att ta sig fram. Han bestämmer sig för att gå mot en kulle som man kan se i horisonten. Därifrån tänker han att han kommer få en bra utsikt och förhoppningsvis kunna se en väg eller en farm eller någonting att gå mot. Men han hade fel. När han kom närmare så såg han att det bara var en liten trädunge så att det ledde ingenstans. Så han började fortsätta gå. Och vid det här laget så kände han sig extremt uttorkad. Men han tvingade sig själv att fortsätta. Marken var helt torr och det fanns inga tecken på regnmoln. Och solen gassade så att han svettades extremt mycket. Och han säger att han liksom kände hur all vätska sögs ut ur kroppen. Han hade inga alternativ utan började förbereda sig själv på tanken av att dricka sitt eget urin. Han trodde inte att det skulle behöva gå så långt, men han hade varit törstig redan innan han hamnade här och nu började det bli olidligt. Han ville inte göra det, men han var till sist tvungen att övertyga sig själv om att han inte hade något alternativ om han ville överleva. Så han bestämde sig för att det lättaste sättet skulle vara att klä av sig shortsen och kalsongerna, kissa på kalsongerna och sen vrida ut dem och droppa ner urinet i munnen då. Vilket han gör. Men han kan knappt få i sig en klunk utan att spy, så att mer än så klarar han inte. Och han beskriver det som varmt och vidrigt. När dagen börjar ta slut så är han tvungen att hitta någonstans att sova. Han tror inte att han skulle klara av att fortsätta gå i mörkret för att risken att ramla och skada sig var för stor. Han hittade några träd och byggde en liten koja av grenarna och sov i den. Och ungefär vid midnatt så kände han att det började regna. Han öppnade munnen och kupade händerna och försökte fånga så mycket vatten som möjligt. Men efter det regnat ett tag så kunde han dricka ur sprickor och skrevor där det samlats vatten i stenarna. Andra dagen kom och redan tidigt på morgonen så kändes det som att temperaturen låg på runt 40 grader. Men han var övertygad om att idag skulle han hitta hjälp och fortsatte gå. Han hade säkert kunnat gå mycket längre och snabbare om det inte vore för att hans fotsulor var så upprivna. För varje steg gjorde ont och det blev bara värre och värre. Och även den här dagen så var han tvungen att dricka sitt urin. Han hittade tyvärr ingen hjälp utan var tvungen att slå läger en natt till. Men som tur var så regnade även den här natten. Och när han vaknade upp den tredje morgonen så kan han se regnmoln en bit bort. Så han börjar då gå mot dem. Och på vägen försöker han dricka det lilla vatten som ligger kvar i gropar i marken från nattens regn. Men det var så lite så att han kunde inte ens skopa upp det med händerna utan han liksom la sig ner och försökte suga upp det med munnen som då fylldes med jord. Och han berättade att han börjar bli orolig på riktigt nu. Att han har hela tiden tänkt att någon ska komma och hitta honom. Att hans flickvän borde vara orolig, den nya chefen visste att han var på väg. Men det var ingen som kom. Och de första dagarna hade han väntat sig att det skulle komma typ ett räddningsflygplan. Men nu kändes det som att ingen kommer kunna hitta honom. Så hans fokus är nu helt och hållet på vatten och inte att bli räddad. Men efter ett tag så närmar sig regnmolnen och han känner att marken börjar bli fuktigare. Och efter ett tag så hittar han en flod. Och han kunde knappt tro att det var sant. Han slänger sig i vattnet och känner en extrem lättnad. Och han börjar då ta sig längs med den här floden genom att simma och vada i vattnet. Men i och med att det var en säsongsflod som nyligen fyllts med mycket vatten så var det inte helt lätt att ta sig fram. Och vid ett tillfälle så fastnade han med foten i ett taggtrådstängsel som var gömt under vattnet.
Aj, alltså som att hans fötter inte har fått nog med stryk.
Eller hur? Men vattnet var så lerigt så han kunde liksom inte se vad som gömde sig under ytan. Så till sist försökte han bara ligga still och flyta med strömmen. Och efter att han hade tagit sig fram i vattnet i cirka 4-5 timmar så ser han en kvarn. Och han bestämmer sig för att ta sig upp till den här kvarnen och vila. Och han hoppades även på att någon som jobbade där kanske skulle köra förbi. Men när han kom fram så såg han att den såg inte ut att vara i bruk. Och vingarna till kvarnen låg på marken jämte. Men han klättrade upp i kvarnen och det var ett bra ställe att sova för natten. Men så fort mörkret föll så kom massa mygg fram. Och han beskrev att han aldrig någonsin sett så mycket mygg tidigare. Och han kunde knappt sova för de var konstant på honom och det hjälpte inte hur mycket han försökte vifta bort dem. Men han valde att stanna nästa dag och bestämde sig för att bygga en ordentlig koja. Och han stannade här i 4 dagar.
Vad länge?
Ja, jag tror han kände sig trygg av att ha nära till vatten och en ordentlig plats att vila på. Men under de här dagarna så hade det regnat väldigt mycket så han spenderade mycket tid uppe i kvarnen men det fanns liksom inga tecken på liv eller räddning. Och det fanns heller inte så mycket för honom att äta här. Han hade försökt att äta gräs men gräset var väldigt täckt av lera och det spelade ingen roll hur mycket gräs han åt, det räckte inte. Så han behövde hitta andra alternativ. Och därför väljer han då att fortsätta resa längs med vattnet. Och efter att han har flytit med vattnet några timmar så ser han en stig. Och han tänker att den måste finnas där av en anledning. Så han tar sig upp och börjar gå längs med den här stigen och den leder bort från vattnet. Så han är först väldigt tveksam om han ska fortsätta följa den för han vet hur tufft det var att vara utan vatten. Men han kände sig även tvungen att ta den här risken att den måste ju leda någonstans. Men det blir bara torrare och torrare ju längre han går och efter några timmar så överväger han att vända tillbaka. Men då ser han en ännu större stig och efter några kilometer så kommer han fram till ett staket. Och det är liksom ett ordentligt staket som ser ut att tillhöra någons mark och snart ser han även en grind med en skylt på. Och han har kommit fram till en ko-ranch och han känner nu en väldigt stor lycka av att äntligen ha hittat sin räddning. Men samtidigt så undrar han hur stor den här ranchen är. Den kan ju vara allt ifrån 200 kvadratkilometer till 3000. Och det visade sig sen efterhand att den här var 2500 kvadratkilometer. Men han tar sig in förbi grindarna och där ser han en stor väg. Men bara efter några hundra meter så har han svårt att fortsätta på grund av att hans fötter är så såriga. Så han tar sig sin t-shirt, river den i två delar och lindar hans fötter. Och det gör det lite lättare för honom att gå, men nu blir han då stekt i solen istället. Och efter att ha gått i flera timmar så börjar det bli mörkt igen och myggan börjar komma fram. Och som skydd för natten så väljer han att rulla sig i kobajs och bara lägga sig längs med vägen. För det finns inga möjligheter för honom att bygga något form av skydd. Och nästa morgon så är det bara att fortsätta gå. Men han kan liksom inte se något slut på den här vägen. Det är bara helt tomt. Och på förmiddagen så regnade det i alla fall lite grann så han kunde få i sig vatten. Senare på eftermiddagen så kommer han fram till en vägkorsning med två skyltar. Den till vänster pekar mot Boree och den till höger pekar mot Wallamunga Yards. Men han vet inte vilken han ska välja. Till slut så tar han den högra vägen och skulle det vara fel eller skulle det inte leda någon vart så kan han alltid gå tillbaka, tänker han. Men han börjar gå och efter ett tag så kommer han fram till tomma kohagar och får då uppgivet bara gå tillbaka och välja den vänstra vägen istället. Men nu vill han hitta ett träd så han kunde vila och så vill han hitta någonting att äta. Men han visste liksom inte vad han skulle leta efter för det fanns knappt någonting där ute. Men så såg han ett dött träd en bit bort och tänkte att det kanske finns någonting där. Så han stoppar ner handen i en rutten stubbe och känner hur det kryllar med insekter där inne. Och han gräver runt med handen så får han tag i någonting som biter honom i fingret. Och han rycker ut handen och ser att det är en jättestor tusenfoting.
Ew.
Den är typ två fingrar tjock och 20 centimeter lång och har ett helt rött huvud.
Alltså, min minus nu. Åh, vad äckligt.
Ja, det ser riktigt äckligt ut. Men han vågar inte äta den för den såg giftig ut så han slänger iväg den. Men inte långt därefter så känner han hur hans finger börjar svullna upp där han blev biten. Och han får panik för han känner hur smärtan börjar stiga upp i armen. Och han tänker att han måste få tag i en läkare nu för han har blivit förgiftad. Så han börjar helt enkelt springa mot Boree då som stod på den ena vägskylten. Och han trodde på riktigt att han skulle dö så han bara skriker rakt ut efter hjälp och känner samtidigt hur giftet sprider sig i kroppen. Men solen var ju på väg ner och det börjar bli mörkt ute men man ser hur någonting blinkar på långt håll. Så han väljer att lämna vägen och korsa en tom hage för att springa mot ljuset. Men han visste liksom inte om han höll på att bli galen, om det verkligen var något som blinkade eller om det bara var i hans huvud. Men han är så fokuserad att springa mot de här blinkande ljusen så han ser inte en taggtråd och springer rakt in i den och faller ner på marken. Så han faller ner i gräset och börjar gråta. Och timmarna går och han känner liksom hur hans vänstra sida av kroppen svullnar upp och även halsen och ansiktet och han börjar få svårt att andas. Han fortsätter försöka ta sig fram i mörkret men det dröjer inte länge innan han ger upp och kollapsar under ett träd och bara väntar på att dö. Han vaknar nästa dag av att det regnar och han har inte längre ont och svullnaden har lagt sig. Han går och tar sig upp på en närliggande kulle men det fanns inga som helst tecken på något som hade kunnat vara det som blinkade kvällen innan. Så han tänker att det måste varit blixten som han såg. Men han står i mitten av en enorm hage. Och nu måste han ju då hitta tillbaka till vägen som leder till Boree. Så när han börjar leta efter den här så äter han blommor och insekter. Och han börjar följa kospår istället i hopp om att de ska leda honom till rätt väg. Det tog flera dagar utan att han hittade tillbaka till den här vägen. Och han spenderade nätterna genom att täcka sig i kobajs och ligga bara rakt ner på marken. Eller så byggde han kojor vid träd. Och han överlevde genom att pressa vatten ur leran och filtrera det genom hans söndriga t-shirt. Och som sagt, han åt insekter men även ödlor. Och till sist så hittar han en damm. Och han är jättetacksam över att äntligen kunna få dricka rent vatten och inte behöva liksom dricka ur lerpölar. Och han är utmattad och törstig så han bestämmer sig för att slå läger här ett tag. så han kan återhämta sig och låta fötterna vila och läka. Och det är en djup damm så han gräver som en grotta in i sidan av dammen så att han liksom kan krypa in och ligga där. Och här hade han då tillgång till rent vatten och han kunde fånga grodor som han torkade och åt. Och under tiden han var vid den här dammen så kunde han höra flygplan inte så långt därifrån. Han var jättevelig ifall han skulle fortsätta gå mot det här ljudet eller inte. Tanken på att vara utan vatten skrämde honom men han kände att han var tvungen att fortsätta om han skulle kunna hitta hjälp. Så efter 10 dagar så bestämde han sig för att börja gå igen.
Alltså 10 dagar i dammen?
Ja.
Men va?
Ja, nu var han tillräckligt stark och han var tillräckligt utvilad för att ge det en chans till. Så han packade med sig mat i form av olika växter som han tänkte skulle räcka i några dagar. Och han räknade med att hitta vatten längs med vägen för att han hade ju ingenting att ta med sig vatten i. Han började gå och han blev väldigt snabbt törstig i den här gassande solen. Och under den här etappen så svimmade han 2-3 gånger av utmattning och uttorkning. Så när han till sist fick syn på en ny damm så klarade han inte ens av att gå hela vägen fram utan han fick kravla de sista 500-600 meterna. Och det här skrämde honom otroligt mycket. Så efter det så vågade han inte längre försöka ta sig fram utan han stannade då vid den här andra dammen. Men det fanns jättemycket olika växter han kunde äta och rent vatten. Och vid den här dammen så låg det som ett rör. Jag vet inte hur man ska beskriva men det var som ett rör utan botten som låg på marken. Så han kunde liksom krypa in i det och ligga längs med röret. Och detta blev hans nya hem. Och han spenderade dagarna med att liksom försöka bygga ut och gräva upp under röret så han skulle få mer plats att vända sig om. Och till sist var det liksom som en djup håla under så han hade mer plats. Och han byggde till och med hyllor så han kunde förvara sin mat i den här kojan. Och han la väldigt mycket tid på att pilla med den då. Och han försökte hålla sig mätt genom att äta syrsor, gräshoppor och framförallt blodiglar som var hans favorit. Och han rekommenderade att om man ska äta blodiglar så måste man tugga snabbt så det inte suger tag i tungan eller kinden. Och en morgon så vaknar Ricky upp av att han har jätteont i vänstra halvan av ansiktet och kinden är helt svullen. Och först tror han att han har blivit biten av en spindel. För smärtan är väldigt intensiv. Och den blir bara värre och värre och han visste inte var han skulle ta vägen. Och dagen efter så håller smärtan fortfarande i sig. Men nu är det så illa så han kan inte ens öppna munnen. Men efter ett tag så förstår han att det beror på hans tand. Han stoppar in fingrarna i munnen och känner att han har fullt med blåsor på insidan av kinden. Och de sträcker sig liksom från läppen hela vägen bak till halsen. Och han skrek av smärtan när han hittade tanden som orsakade problemet. Och nu var det några dagar sedan han åt. Så han visste att han skulle svälta ihjäl om han inte skulle få ordning på detta och kunna äta snart. Men sjukt nog så hade han fortfarande kvar sina bilnycklar i shortsfickan. Av någon anledning så hade de som lämnat honom i öknen inte tömt hans byxfickor. Så han kunde då använda den här bilnyckeln, vässa till den och sen sticka hål på blåsorna i munnen. Och han lyckades punktera blåsorna så hela munnen fylldes med blod och var. Men han insåg att det här kommer inte räcka, han måste få ut den infekterade tanden. Så han lyckas öppna munnen tillräckligt mycket för att få in 2 fingrar. Och han känner att tanden sitter lös men han lyckas inte dra ut den. Så med hjälp av en bit ståltråd från ett staket och hans bilnyckel så lyckas han bända ut tanden.
Alltså, smärtan.
Mm. Och han säger att ljudet av när tanden slits loss ekade i den här hyddan. Och han skrek av smärta och sa att det här var helt klart det värsta han någonsin upplevt. Men trots att tanden var ute så hade han fortfarande fruktansvärt ont och kunde inte äta. Och nu hade det gått flera dagar utan mat och han började ställa in sig på att han eventuellt kommer svälta ihjäl. Och en flock med dingos kommer närmare och närmare dammen för varje dag. Och Ricky börjar samla ihop sten, dels för att kunna försvara sig men också för att täcka sidorna på hans koja under natten så att de inte skulle kunna komma åt honom eller hans kropp om han dog i sömnen. Och han var väldigt förvånad varje morgon när han vaknade. För han trodde inte att man kunde klara sig om man var så mager som han var nu. Men han trodde då att kojan vid den här dammen skulle bli hans grav. Så han satte till och med upp ett litet kors ovanpå den. Och han hoppades på att någon skulle hitta honom levande. Men om det inte skulle bli så, så hoppades han att de skulle i alla fall hitta hans kropp under det här korset och kunna ge tillbaka det till hans familj som skulle kunna begrava honom. Men han hade bott vid den här andra dammen nu i cirka 7 veckor. Och när han ligger i sin...
Förlåt, 7 veckor?
Mm.
Nej, men alltså det här är ju helt sinnessjukt.
Ja.
Det... Snacka om riktiga Robinson.
Ja, extremversionen.
Ja.
Men när han ligger i sin koja så kan han höra hur en bil kör förbi. Och han har hört det förr och vanligtvis brukar han springa upp till vägen för, eller springa upp i kojan för att se vad det är. Men varje gång så har det inte varit något, utan det är när vinden drar igenom hans hydda så låter det nästan som om en bil kör förbi. Så han ligger bara kvar. Men snart så har han ljudet av en motor igen, men den här gången är det följt av ett annat ljud som låter som någon som växlar. Och detta har han inte hört tidigare, utan han tänker att det måste vara en bil. Så han springer ut och ser en bil komma körandes med 2 män i. Så Ricky hoppar och vinkar och signalerar åt dem att stanna. Och han kunde inte tro att det var sant. Han blev äntligen räddad efter 71 dagar.
71 dagar?
Mm.
Men alltså 71 dagar, hur långt, vad är det? 2 månader?
2,5 typ.
2,5?
Ja. Så nu är det april. De här 2 unga männen som plockar upp Ricky kör honom direkt till ranchen då på den här marken. Och den är cirka 45 minuter bort med bil. Och Ricky blev räddad på eftermiddagen. Och han brukade vanligtvis leta efter mat då. Så han hade inte ätit något den här kvällen och det enda han kunde tänka på var mat. Men när han kommer fram så vill alla undersöka honom och de har jättemånga frågor. Så han fick liksom påminna dem att han håller på att svälta ihjäl här.
Mm.
Han hade liksom drömt om en jordgubbsmilkshake och en burgare, men sa liksom att en tallrik korv duger. Men sköterskan som jobbade på ranchen sa direkt att det går inte. Han måste vänja sig, liksom sakta vänjas tillbaka till vanlig mat. Och han hade liksom ingen energi att argumentera med henne, så att han fick en burk inlagd frukt.
Trist.
Ja. Och Ricky väger nu 46 kilo. Och han vägde som sagt 106 kilo när han försvann, så att han har tappat 60 kilo på 71 dagar.
Oj!
Ja, det är extremt. Men efter då att de har kontaktat läkare så ringer de polisen. Och Ricky får inte direkt det bemötande som han hade väntat sig. Och det kändes inte som att det var en lättnad för dem när han hörde av sig, utan snarare att det var jobbigt. Och polisen föreslog att han skulle ta sig till en stad som ligger ungefär 2 timmar bort med bil och lämna in en officiell anmälan. Men Ricky kände inte att det här var prio 1, utan han tyckte det var viktigare med mat och vila, och han fick ta det här med polisen sen. Ricky stannar på den här ranchen i en natt och han berättar att han aldrig kommer glömma det varma bemötandet han fick där. Kvinnan som jobbade i köket kände väldigt mycket för honom, så hon lagade en pumpasoppa. Och han sa att det var den godaste som han någonsin hade ätit. Dagen efter blir Ricky upphämtad med flyg och tas till sjukhuset. På planet har de direkt massvis med frågor som Ricky inte kan svara på. Till exempel hur han kunnat överleva så här länge. Men så fort han sätter sig på planet så får han dropp och de börjar ta massa tester på honom. Men det verkar inte som att läget är akut. Men han tas till sjukhuset, han spenderar 2 veckor, och trots hans extrema viktnedgång så funkar hans organ fortfarande bra. Men Ricky är nu helt besatt av att äta. Från att inte ha tillgång till någonting alls kunde han nu inte sluta. Och läkarna sa till honom att inte äta för mycket mat för snabbt, för då skulle han kunna bli sjuk. Så Ricky tänkte att de menade att okej, jag kanske spyr om jag äter för mycket, men det är ju inte så farligt. Så han fortsätter trycka i sig en massa mat och kände att han fortfarande mådde okej. Så han fortsatte äta och tänkte att kroppen kommer ju säga ifrån om det blir för mycket. Men han byggde inga muskler utan la istället på sig fett och gick väldigt snabbt upp i vikt och svullnade upp. Så han var tvungen att bära stödstrumpor och stöd på armarna, och så var han tvungen att sätta sig på strikt diet, vilket han inte uppskattade. Men han började snart träna och bygga muskler igen så att han kände sig normal cirka 4-6 månader efter att han hade blivit räddad. Men när Ricky då är på sjukhuset strax efter räddningen så kommer polisen för att hålla hans första intervju. Och då är de väldigt villiga att hjälpa till och de vill då få fast de som är ansvariga för att ha lämnat honom ute i öknen. Men Ricky har ganska svårt för att minnas exakt vad det var som hände mellan det att han plockade upp lyftarna och att han vaknade upp under presenningen. Så han har inte riktigt någon tidsuppfattning om de här dagarna. Men han försöker vara så öppen och ärlig som möjligt och men han berättar inte varenda detalj. Han hoppar över de delarna som han själv inte känner sig helt säker på. Och efter han lämnar sjukhuset så kontaktar Ricky polisen igen för att fylla i luckorna i historien. Och han förklarar igen vad det var som hände. Men nu börjar polisen ifrågasätta hans historia. Och de menar att det finns vissa detaljer som inte stämmer och börjar vända det han säger emot honom. Och Ricky har tidigare i livet åkt fast och blivit dömd för mindre drogrelaterade brott. Och han blir nu anklagad av polisen för att vara knarklangare och ifrågasätter hela hans historia och menar att han har säkert bara varit hög eller fått någon psykos och inbillat sig allting. Och Ricky var vid den här tiden fortfarande väldigt underviktig. Han vägde ungefär 55 kilo och orkade inte sitta och argumentera med polisen. Polisen hade inga grunder för de här anklagelserna och han ville bara att de skulle hitta de skyldiga. Men även media och läkare tvivlar på Rickys historia. Och en av läkarna skrev till och med ett utlåtande. Men han var inte tveksam på att Ricky hade varit med om någonting. För det var uppenbart att han var undernärd. Men att han var tveksam kring hans historia om hur han hade hamnat där. Och att det Ricky berättade var inte troligt. Det ifrågasatte även hur han kunde äta så mycket efter han hade blivit räddad. De menar liksom att hans organ skulle inte ha klarat att han la på sig så mycket vikt så snabbt. Och läkaren antyder till och med att det kanske är så att Ricky har svält sig själv med flit. Hittat på den här historien för att sen kunna skriva en bästsäljande bok om det och bli känd.
Oj, tunga anklagelser.
Ja, verkligen. Men cirka 7 veckor efter att han har kommit tillbaka så har han då ytterligare en intervju med polisen. Och han sitter på polisstationen och väntar på att de ska komma och hämta honom. Och han har träffat de här poliserna förr. Och när de kommer ut i väntrummet så går de bara rakt förbi honom. Och de känner inte ens igen honom. Och då börjar de ändra uppfattning om att det kanske faktiskt var sant det Ricky säger. För att han har ju här börjat se ut som han gjorde innan han blev kidnappad. Och att det kanske inte var så orimligt att han faktiskt tappade så mycket vikt som han nu har lagt på sig igen. Men efter allt detta som har hänt så säger Ricky att det har gjort honom till en ny person. Han bryr sig inte längre om materiella saker utan det är hans familj, hans vänner och relationer som är det viktiga. Och han brinner även för att hjälpa andra. Och alla intäkter för hans bok som heter Left for Dead in the Outback doneras till välgörenhetsorganisationer som hjälper utsatta barn. Och det var historien om Ricky McGee.
Ja, alltså jag vet inte ens vart jag ska börja. Det här var ju helt sinnessjukt.
Ja, det är helt sjukt.
Ja, men alltså det hur ge mig andra ord, men det är ju galet.
Ja, Ricky säger så här efterhand att han har haft sån tur. Tur med regnet, tur med dammen och så vidare, men
tur i oturen kanske.
Ja, exakt. För det är ju en väldigt osannolik historia. Och tyvärr så fick de aldrig fast några för kidnappningen. De har inte lyckats ta reda på vilka det var. Eller vad det var som egentligen hände.
Nej, för det kändes himla konstigt att de bara skulle attackera honom. Alltså, varför?
Ja,
samtidigt var det också att han blev ju drogad. Sen kanske inte minns allting heller rätt.
Nej, det är väl det som är så oklart i detta. Det är väl det som polisen tvekade på också. Att det finns ingen logik bakom. Och det är ganska ofattbart och rörigt i början. Att man fattar inte riktigt varför det händer. Men i en intervju jag såg med Ricky så nämnde han att det är runt, jag kanske minns fel, men jag tror att det är runt 300 människor varje år som försvinner i Australien. Alltså i de här typen av områdena. Och han vill nu då belysa det här problemet så att folk ska bli mer försiktiga och kanske medvetna om om att det faktiskt händer. Men jag vet inte de siffrorna, men om det är så är det också helt sjukt. Vad är det som för sig går?
Men 71 dagar, det är ju...
Ja, 71 dagar och han hade gått i cirka 9 mil. Och av de 9 milen så var det då 6 kilometer i vatten.
Och en annan grej som är ganska sjuk, det är att mitt fall är lite liknande.
Nej.
Jo.
Ja, men du skojar.
Men det är ett annat fall, men det finns många likheter.
Men gud vad spännande, då tycker jag att du kör igång direkt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Jag ska ju då prata om ett lite liknande fall. Men mitt fall handlar om den italienska polisen och maratonlöparen Mauro Prosperi.
Snyggt uttal.
Tack. Jag jobbar på det. Känner du igen hans namn?
Nej, aldrig hört.
Men kul. Mina källor är Wikipedia, en artikel från BBC och ett avsnitt av en Netflix-dokumentärserie som heter Losers. Mauro är född 1955 i Rom, Italien. Han jobbade som sagt som polis och var väldigt atletisk. Han tävlade i femkamp och var väldigt, väldigt duktig och ambitiös. På ett femkampsevent inför OS så träffade han sin framtida fru, Cinza Pagliara. Ursäkta uttalet. Och hon jobbade som tolk. Och hon berättar även att hon älskade hans positivitet och hans entusiasm. Han hade attityden av att allt var möjligt. Och det blev kärlek vid första ögonkastet. Och inom 6 månader hade paret gift sig. Och de fick sen även 3 barn. Och en dag berättar Mauros vän Giovanni om ett maraton som heter Maraton de Sables, som även kallas för Sahara Maraton. Och det är ett 7 dagar långt och 251 kilometer långt ultramaraton. Och det är ungefär lika långt som 6 maraton på rad. Och det hålls då i Saharaöknen.
Men vem anmäler sig till detta?
Ja, det var ju min tanke också. tydligen ganska många. Och det här loppet har blivit kallat för det mest extrema som finns på jorden. Och om man ska springa loppet så måste man signera ett avtal där man skriver vart ens kropp ska skickas om man dör.
Nej men usch, vad hemskt.
Mm. Och förutsättningarna är ju extrema. För det första så är ju temperaturerna extremt höga. Det är liksom Saharaöknen. Och sen så är terrängen extremt jobbig. Det är sand och sanddynor och även väldigt mycket steniga områden och berget. Och lite som du säger så skulle jag personligen bli väldigt, väldigt avskräckt av det här. Men Mauro tycker att det här låter som den ultimata utmaningen. Och han börjar förbereda sig genom att springa 40 kilometer om dagen.
Wow.
Så han springer typ ett maraton om dagen. Och han försöker även dricka så lite vatten som möjligt för att vänja kroppen vid uttorkning. Och hans fru, Cynthia, tycker ju att han är galen. Han hade ju då 3 barn och alla de var under 8 år. Så hon var ju väldigt orolig. Och ofta brukar man ju behöva kompromissa lite om man har blivit en familjefar. Men Mauro kunde liksom inte ändra sig. Utan han lät sin passion för löpning gå före allt. Så 10 april 1994 är det dags för då 39-åriga Mauro och hans vän Giovanni att springa detta ultramaraton tillsammans med ungefär 80 andra tävlande. Och idag är det flera tusen som springer det här. Men då var det bara 80. Starten går från, nu ska jag försöka uttala det här rätt, Foum Sighid i Marocko. Och enligt reglerna för loppet så måste samtliga deltagare springa med sin egen mat, kläder, sovsäck, kompass, stormkök och ett nödpaket bestående av en nödraket. Och sen så finns det vattenstationer längs vägen som de springer. Upplägget är att samtliga springer samma distans varje dag, så alla börjar alltid springa tillsammans på morgonen. Och sen springer man sin egen takt och till slut når man alltså delmålet för dagen. Så en dag kan det vara visst antal kilometer, den andra dagen är det ett annat antal. Och Mauro och Giovanni springer tillsammans hela tiden under de 3 första dagarna. Och den 4:e dagen, 14 april, det är den absolut svåraste etappen och den är 85 kilometer. Och det är ju då ja, men typ som 2 vanliga maraton efter varann, men i Saharaöknen.
Och man tänker då att ett maraton ska vara extremt påfrestande.
Ja, men alltså, jag har ju knappt sprungit milen. Alltså, det här är ju... Ja, jag fattar inte. Men den här 85 km långa etappen brukar då ta mellan 10 och 36 timmar att göra klart. Och den här dagen så höll inte Giovanni Mauros tempo. Och Mauro började förstå att han kunde få en bra plats i loppet om han sprang snabbare och valde därför att fortsätta springa själv. Temperaturen ökade under dagen och var nu runt 46 grader. Och det började blåsa allt mer. Och Mauro försökte korsa mindre sanddynor för att öka sitt tempo, men det hjälpte knappt. Och nu började det blåsa allt mer och det blev liksom en sandstorm. Så han kunde inte längre se någon av de andra löparna. Men han var fast beslutsam vid att komma på en så bra plats som möjligt, så att han fortsatte ta sig igenom stormen. Och han tyckte sig hela tiden se vägen, så han fortsatte framåt. Och han berättar att alltså sanden piskade upp i ansiktet och det var som en storm av nålar. Och han vevade den här huvudskarfen han hade runt sig och fick gå med ryggen mot stormen. Han var tvungen att röra sig hela tiden för att inte bli begravd i de här sandmassorna. Och stormen höll på i ungefär 8 timmar. Och när det väl hade lugnat sig lite så började det bli mörkt. Och han fick bara lägga sig ner och sova rakt på sanddynerna. Och han berättade att den här kvällen var han väldigt sur för att han hade varit på 4:e plats och insåg nu att han inte längre skulle kunna vinna för att det hade gått så dåligt för honom. Och stormen hade även gjort att han hade andats in massa sand och blödde därför från näsan och hade väldigt ont i halsen när han andades. Dagen efter hade det slutat blåsa helt. Han tänkte för sig själv att han hade 36 timmar kvar att springa. Springa klart den etappen av loppet för att annars skulle han bli diskvalificerad. Han var övertygad om att han var nära banan och att han snart skulle hitta någon av de andra löparna. Men när han såg sig omkring så hade hela landskapet förändrats av stormen. Och han förstod inte ens att han var vilse till en början. Och han försökte navigera efter karta och kompass, men eftersom att det inte fanns några som helst markörer så var det svårt att veta vart han var. Alltså man tänker sanddyner så förändras ju verkligen alltså högarna. Det finns ju liksom ingenting att navigera efter. Men han fortsatte i alla fall springa och letade efter banan och letade efter de andra. Och han var övertygad om att han snart skulle springa på någon mer som var i samma sits och att de skulle kunna avsluta etappen tillsammans. Till slut så ser han en väldigt hög sanddyna och springer dit och börjar klättra upp för den, för att då tänkte han att han skulle kunna se lite längre. Lite liknande som i din historia.
Ja, exakt.
Och när han kommer upp dit så ser han ingenting som har med ultramaratonet att göra. Han ser inga personer, inga utmärkningar, inga stationer. Alla landmärken som hade med maratonet att göra har nu försvunnit i sanden och under stormen. Så han slutade springa, för han visste inte ens vart han skulle springa. Han hade inte med sig så mycket vatten. Och han försökte dricka väldigt sakta, men det var svårt för att han var så uttorkad. Så mindes han att hans farfar, som hade varit soldat, hade berättat att om man håller på att bli uttorkad så ska man först spara sitt första kiss, för det är mest näring i. Och man blir då mindre uttorkad av att dricka det än ifall man gör det vid ett senare tillfälle. Och han gjorde inte det av så här desperation, utan han gjorde det mer så här för säkerhets skull. För han var säker på att arrangörerna skulle hitta honom snart. Enligt maratonets säkerhetsföreskrifter så skulle man stanna på samma plats om man kom vilse. Och det tror jag brukar vara en allmän regel för om man går vilse, att man ska liksom hålla sig till ett ställe. Så han höll sig på samma plats hela den dagen. Och framåt solnedgången så såg han en helikopter. Och han var helt säker på att de var där för att rädda honom. Och han försökte få pilotens uppmärksamhet genom att skjuta den här nödraketen de hade fått. Men den här lilla nödraketen de hade fått var liksom inte större än en kulspetspenna. Så när han sköt den så var det jättemesigt, det var nästan löjligt. Och piloten såg ju inte det här, utan åkte vidare.
Men vad konstigt. Man tänker att det är en nödraket ska vara liksom som en sån pistol som man skjuter.
Mm. Idag är det ju regel då att de måste ha riktiga nödraketer. Så att de här har ju visat sig inte funka så bra. Och när han vaknade dagen efter, den 16 april, så började han leta efter skugga och vatten. Han förstod att han inte skulle klara sig i hettan särskilt länge. Han gick i timmar men såg ingenting förutom sand åt alla håll. Och till slut, när han har gått, så ser han en byggnad i fjärran. Och han går närmare och närmare och inser att det är en marabout. Jag är lite osäker på uttalet där. Men det är ett slags gravmonument som används i västafrikansk islam för religiösa ledare och funktionärer. Men det är som ett litet hus med en kupol eller torn. Så att även om det är en gravplats så kan man liksom gå in och få tak. Och han hade hoppats på att det skulle finnas människor där. Men det var ju helt öde. Förutom då den här begravda religiösa ledaren som låg i en kista. Men han var väldigt nöjd över att ha tak över huvudet och framförallt att han har hittat skugga. Och han hade fortfarande kvar mat, så han tillagade maten med urin. Och han hade en italiensk flagga med sig som han fäste på taket. Dels var det för att om någon var ute och letade efter honom skulle man kunna hitta honom. Och dels så tänkte han att om man skulle dö där så hade man kanske kunnat hitta hans kropp. Och det är lite som du också tog upp i din historia med korset. I det här huset, när han sitter där, så hör han något ljud. Och då förstår han att det finns fladdermöss gömda i taket. Så att han fångar flera av dem och skär av deras huvuden. Och mosar liksom insidan av dem med en kniv. Och dricker sedan innehållet.
Usch.
Mm. Och när han hade varit i marabouten i 3 dagar- så hörde han ett motorljud på väldigt långt håll och insåg att det var ett flygplan. Så han skrev "Help me" stort i sanden. Och han visste inte om de var där och letade efter honom eller varför de åkte förbi. Och han gjorde upp en eld med allt han hittade, speciellt så här syntetmaterial, för att skapa röksignaler, för att signalera till flygplanet. Men precis när elden tog fyr och han verkligen borde få upp en rök så kom det en sandstorm. Så att man kunde inte se någonting. Och flygplanet försvann. Och det var ungefär där han tappade hoppet. För man brukar säga att alltså 5 dagar i öknen sen är man död. För det där finns det liksom inget vatten. Det finns liksom ingenting. Det finns knappt skugga. Och han började i alla fall tappa hoppet helt och han kände sig väldigt deprimerad. Och han förstod att han kommer ju dö en långsam död. Han berättade i en artikel att i Italien, om någon är anmäld saknad så kan man inte dödsförklara den förrän efter 10 år. Och han tänkte att om han dog i den här maraboten så skulle de i alla fall hitta hans kropp förr eller senare. Och då skulle han bli dödsförklarad. Och detta hade i så fall lett till att hans fru skulle få alltså någon slags polispension för anhöriga. Så att hans fru skulle i alla fall kunna få pengar nu då, tröstade han sig med. Så därför känner han att det är lika bra att han dör här i maraboten och han bestämde sig för att påskynda den här utdragna processen. Så han skrev ett brev till sin fru med lite kol och sen så skar han sig i handlederna och la sig ner för att dö. Men dagen efter så vaknade han och insåg att han inte hade dött. Och det var för att han var så pass uttorkad att blodet liksom koagulerade direkt. Det var liksom, det flöt inte så snabbt.
Oj, vad sjukt.
Mm. Sen när han vaknade igen så tog han det som ett tecken att döden inte var redo att ta honom. Och detta gav honom ny energi och ett nytt fokus. Så han fick tillbaka sin kämpaande igen och bestämde sig för att lämna byggnaden och börja gå. Men allt han kunde se var sand överallt. Och så mindes han ett råd han hade fått av en nomad precis innan loppet. Och det var att om man går vilse så gå mot molnen så du kan se på horisonten vid solnedgång. För där kommer du hitta liv. Och även om molnen försvinner på dagen så ska man sätta sin kompass mot det hållet och bara fortsätta gå ditåt. Så han gick mot molnen och han gick i öknen i 4 dagar till. Han dödade ormar och ödlor och åt dem råa och drack deras blod. Och han förlorade vikt extremt snabbt. Han kunde se på sina händer att de blev magrare. Och han kunde känna att hans handled blev smalare och smalare för att hans klocka blev liksom större och större. Eller kändes större och större. Och till slut var han så uttorkad att han inte alls kunde kissa längre. Det fanns liksom ingen vätska i hans kropp. Han hade ett väldigt bra mindset och var inte rädd alls. Utan det enda han strävade efter var att få träffa sin familj igen. När han gick där under de här dagarna så började han se det vackra med öknen. Och lärde känna öknen och förstod hur man skulle kunna leva där. Och han lärde sig att se små gömda växter som man kunde trycka ut några få droppar vätska ur ibland. Och samtidigt då var ju alla ute och letade efter honom. Hans bror och hans svåger hade flugit in från Italien. De hittade små spår som han lämnade efter sig. Till exempel hans skosnören. Och de hittade till och med maraboten där han hade varit i. Men de var helt säkra på att de letade efter en kropp nu. För det var helt omöjligt att han fortfarande skulle vara vid liv. Och när han hade varit borta i 8 dagar så hittade han en liten oas där han kunde dricka vatten. Och då såg han även ett fotsteg i sanden och förstod att det måste finnas människor i närheten. Den 9:e dagen såg han några jätter lite längre bort. Och det gav honom verkligen hopp. För han förstod att nu måste det ju finnas människor här. Och sen såg han en ung fåraherde. Och hon såg honom också. Men sprang iväg skrikande. Hon blev ju livrädd. Han klandrade inte henne. För han såg förmodligen hemsk ut efter de här dagarna i öknen. Men det visade sig att den här unga fåraherden hade sprungit in i ett tält. Där det fanns massa kvinnor från den här byn. För att varna att han var på väg. Alla männen hade tagit sig till en marknad längre bort. Men de här kvinnorna var inte rädda för honom. Utan hjälpte honom. Och de fick inte ta in honom i tältet på grund av religiösa skäl. Men de tvekade aldrig på att hjälpa honom. Och en äldre dam gav honom genast getmjölk för att han skulle få näring. Och hon försökte även ge honom lite mat, men han kräktes genast upp det. Och kvinnorna skickade någon för att kontakta militären, för det visade sig att det här var ett militärområde. Till slut kom det 2 soldater dit i en stor jeep, men de visste inte vem han var. De satte på honom en ögonbindel och hade liksom stora vapen och siktade mot honom. Och det här var egentligen enda gången han verkligen så här tänkte, nej men nu kommer jag dö. Jag var så nära räddningen, men de kommer typ döda mig. De tog i alla fall honom till basen. Och när de till slut fick reda på att han var maratonlöparen som hade försvunnit, så tog de av honom ögonbinden och firade. Det visade sig att han hade tagit sig hela vägen till Algeriet och var 291 kilometer åt fel håll.
Oj.
29 mil åt fel håll.
Gud vad långt.
Mm. De tog i alla fall honom till sjukhus och han var riktigt illa ute. Han hade gått ner 16 kilo på dessa 10 dagar och vägde nu bara 45. Och hans ögon hade tagit skada och hans lever var förstörd. Och det var först efter några dagar som han lyckades ringa sin fru. Och det första han sa var, har du redan planerat min begravning? För efter 10 dagar i öknen så räknar man med att personen borde vara död. Och han kunde inte äta något alls förutom soppa och drycker i flera månader. Och det tog honom ungefär 2 år att bli helt återställd. Och då tänker man ju att han borde hålla sig borta från öknen i framtiden. Men nej, inte Mauro. Ett citat han har sagt är: jag känner en samhörighet med öknen. Jag älskar klarheten. Och du ser, Sahara räddade mitt liv. Dagarna i öknen var mina lyckligaste.
Liten diss mot frun och familjen, eller?
Mm. Så att 4 år efter så åkte han tillbaka och gjorde om Sahara maraton. Och idag har han sprungit loppet 6 gånger till.
Jag tänker liksom att när något sånt här händer så stänger man ner det.
Det kan man ju tro. Men det känns som att folk vet vad de ger sig in på. Och att det här, eftersom att så här, i avtalet i början så står det: vart ska vi skicka din kropp? Typ.
Mm. Man liksom gör det på egen risk.
Ja.
Men 6 gånger alltså.
Ja. Tyvärr så höll det ju inte med hans fru. De separerade på grund av att det var väldigt svårt att leva med honom på grund av hans livsstil. Men idag är de goda vänner, förmodligen bättre än när de var gifta. Och hon säger i dokumentären: att leva med Indiana Jones är svårt. För Indiana Jones är aldrig hemma. Indiana Jones är alltid borta. Och Indiana Jones tror att livet består av äventyr. Men det är ju livet som är äventyret. Så lite som du sa. Och Mauro är lite tvärtom då. Han menar att bakom varje mållinje så finns det ännu en startlinje. Och idag är han väldigt tacksam över sandstormen. För det var den i slutändan som fick honom att verkligen leva livet fullt ut precis som han vill. Och det var historien om Mauro Prosperi. Och dokumentärserien på Netflix heter Losers och hans avsnitt heter Lost in the Desert.
Men wow, tack alltså. Men hur sjukt att vi väljer så lika fall.
Alltså, ja, det var flera gånger under ditt fall som jag bara: vänta, ditt fall är som mitt fast extremare.
Åh gud, men ja, vi kan ju säga det, men att det har ju faktiskt hänt en gång att vi har förberett samma fall. Jag tror att vi tänker för likt.
Ja.
Vi kanske borde stämma av innan.
Vi får kanske börja göra det.
Men wow alltså, det är
dagens tema, män i öknar.
Ja, exakt. Men så sjukt att båda två överlevde under sådana extrema förhållanden.
Ja, och det känns som att båda två har liksom återberättat den här fantastiska historien om hur mycket de har överlevt. Och kanske påpekat att de inte var rädda och sådär. Det känns lite macho på båda, i båda historierna. Men det är lite kul. Men det är väldigt, väldigt häftigt att man ens kan klara det här.
Ja, nej, men jag håller med. Det är många likheter. Den största skillnaden är väl bara återhämtningsprocessen. Att Ricky kunde ju i stort sett äta hur mycket som helst när han kom hem igen, medan Mauro hade längre återhämtningsperiod.
Mm. Det är som att Mauro hade kanske en kortare, intensivare grej.
Mm.
Det är som att han inte hade någon tillgång till vatten egentligen.
Mm.
Det är väldigt intressant. Jag har i alla fall bestämt mig för att jag personligen kommer aldrig springa Sahara ultramaraton.
Nej, nej. Alltså jag kommer aldrig springa ett vanligt maraton.
Nej, nej.
Ännu mindre ett i öknen.
Ja, för vi har ju här att det är väldigt farligt. Så låt oss hålla oss hemma.
Ja.
Jag tror att det här avsnittet har blivit rekordlångt. Men hoppas att ni gillar det ändå. Ni kanske kan ge oss lite feedback kring längd och sådär på Instagram.
Ja, jättegärna. Hur långa avsnitt föredrar ni? Och sen ska vi försöka att inte ha ett maratonlångt avsnitt om öken igen.
Nej.
Utan försöka hitta en bättre balans. Men ja, hoppas ni gillar den då.
Ja. Tack för att ni lyssnar och vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Puss, hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.